Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej och välkomna ska ni vara till den här utsändningen av Sportklubben, LT Sportens podd om SSK. Idag ska vi prata bland annat om helgens derby. Vi ska prata om en kommande jubilar i SSK. Och sen ska vi såklart ta allt det senaste inför matchen mot Västervik. Ja, hej och välkomna. Anton Gustafsson heter jag och med mig har jag kollega Marcus Langbrant. Hur är läget?
Jo då, jag fick sovmorgon idag och det är ju bara att passa på som familje får tänka. Särskilt när det är sådana här veckor med matcher och grejer som man får gå och kolla på.
Gud vad härligt. Ja, jag fick in det min dag i Scania-rinken som vi nästan alltid gör, känns det som.
Ja, mer eller mindre.
Ja. Men jag tänkte att det är väl inget att spara på. Vi drar väl igång direkt. Och jag tänkte att vi börjar med en liten tillbakablick på helgens derby. Och där var ju du, men inte jag. Så vilka är de hetaste takesen därifrån?
Ja, vad var roligast? Det var väl egentligen att folk började hitta tillbaka till Scania-rinken egentligen. Det var väl det första som Mattias Zackrisson, associerande tränare, pratade om efteråt. Han var närmast lyrisk över hur publiken bar fram dem i tredje perioden. Själv så kände jag väl kanske efter en och en halv, nästan två perioder, att hur kan 6000 människor låta så här lite? Men det är ju sådär medgång. Man behöver någonting att jubla åt också. Här var väl kanske två lag som var relativt försiktig ändå. Och var väl kanske inte så att det bjöds upp. Det var målsnålt och sådana saker som förmodligen spelade in, men När ett lag är i ledning och de ska försvara sin ledning, då de flesta fattar vad det handlar om till slut. Och klacken fick med sig hela arenan på att stå upp och bära fram hemmahjältarna till slut.
Mm. Och det har ju, jag tog upp här bara de senaste publiksiffrorna. Nu har de inte spelat hemma så mycket den senaste tiden.
Nej.
Men om man kollar efter juluppehållet så man har ju varit över 3000 varenda match. Så att det är klart att tabelläget och det fina spelet gör ju sitt. Och sen är det klart att det var derby och sådär, men AIK är ju faktiskt inte ett lag som drar så det är jättemycket folk den här säsongen.
Nej, man har ju sett, och jag har ju varit på deras AIKs hemmatcher mot SSK till exempel, och det har ju varit matcher de har bjudit in 20-tal ungdomslag för att överhuvudtaget få något form av liksom liv på läktarna. Sen har de ju haft sina derbyn där folk har gått istället, och SSKs spelschema har ju varit lite blandat får man väl säga, med tanke på att det var väldigt många hemmamatcher fram till jul. Det var majoriteten av alla hemmamatcher, mer än hälften i alla fall, var ju fram till jul. Och nu har det ju varit lite glesare mellan matcherna och kanske motståndare också som drar mer supportrar, publik, både hemma och borta till arena.
Men rent spelmässigt 1-0, det var väl ingen klang- och jubelföreställning direkt?
Nej, det var ju två lag som kom från lite snöpliga förluster och som egentligen behövde titta mer på noggrannhet och försvarsspel. För SSKs del var väl borta matchen dagen innan mot Västerås ett exempel på där man hade spelet egentligen, men tappa puck i konstiga lägen, och hemgångarna som du brukar prata om var inte särskilt vassa, så dels slarvet och dels hemjobbet. Västerås fick väl matchen lite dit man ville, och där ville väl SSK säkra upp och tajta till, komma ihop som enhet i defensiven på ett annat sätt som kanske blir vana vid. Sen var det fortfarande en del sådana att AIK fick kontra på dem, men det var både försvarsjobbet och målvaktsjobbet såg tätare ut den här gången.
Ja, en håller nolla, det är ju tydligt betyg på det.
Ja, var det 36 skott då. Ja. Så det får väl anses i, ja, en nolla är alltid nolla som jag brukar säga.
Mm. Ja, det är ju, har vi en het målvaktsduell i SSK just nu. Bergviks match mot Kristianstad borta, där han, alltså jag ska säga, han räddade ju SSK i stora stunder. Hela första halvan av första perioden var han ju otroligt bra, och på slutet när Kristianstad trycker på gör han ju, han gör ju två helt matchavgörande räddningar där. Om man ska försöka gissa lite så såg det faktiskt ut som att han kommer stå imorgon mot Västervik också.
Jag tänkte nästan att det kanske är Bergvik igen.
Ja, men det han gick av först. Det är inte bergsäkert, just den spaningen. Men det är ju, det brukar vara så. Och det är tydligt, de vill ju ha igång båda inför slutspelet.
Det måste de ha, för då blir det ju ännu tätare matcher och det är mot samma motstånd egentligen. Så Bergvik har en jättebra högsta nivå. Sen har man ju sett vissa matcher att han knappt har kunnat fånga en badboll tyvärr. Som han hade någon olycklig match här borta mot just AIK som vi nämnde här. Då han blev utbytt redan efter första perioden. Men
hemma matchen mot Karlskogen likadan, där han inte tar någonting.
Nej. Så, men ja, man ser supportrar i olika kommentarsfält som ondgör sig så fort de slänger in Bergvik. Men vad händer om Tolo Pilo blir skadad, liksom missar matcher? Då står man där med en helt ringrostig målvakt. Och visst, han tar och får gärna matchning i J20-laget, men han måste få komma in och känna på hetluften i det här. Nu är ju den här säsongen Tolo Pilo mer uttalad, utpräglad etta än vad han var förra året. Då var det lite 50-50 fram till att Pelle Hånberg kom in och tog över egentligen i månadsskiftet januari-februari. Men från och med det så har ju Tolo Pilo varit etta i SSK och med den äran egentligen.
Ja, och sen visst, man kan ju peka på AIK och Karlskoga, men Bergvik har ju två nollor den här säsongen mot Östersund. Och sen den här riktigt stabila och bra matchen mot Kristianstad också. Så att han kan ju, och ja, som vi var inne på, det är ju viktigt att ha honom varm och liksom matchredo när slutspelet kommer. En annan liten snackis från AIK-matchen var ju skiftandet i kedjorna där.
Ja, precis.
Där det kastades om ganska rejält, trots att man har gått väldigt bra. Du pratade med Zachrisson där om varför de hade gjort det.
Nu är väl Zachrisson egentligen mer backcoach än forwardcoach i det upplägget som tränarna har sinsemellan. Men han hade en utläggning där om att de hade funderat på det här ett tag. Men samtidigt som alla vet det talesättet att man ändrar inte på ett vinnande lag. Och SSK hade väl en 6 raka segrar innan man klev in mot Västerås. Men man har ju sett i matcher att, jag tänker kanske egentligen framförallt på Aaron Luchak och hans offensiva egenskaper och att han spelar center. I min värld i alla fall så blir det konstigt med att man inte har en annan defensiv balans som center oavsett vilken kedja man spelar i. Och om man då som i en match mot Västerås tappar puck högt upp, då är det ganska långt hem för en center att täta till den luckan som blir i mitten. Och det var ju tacksamt för Västerås i den matchen. Kanske så som SSK spelar och i kombination med Luchaks spelstil så är det möjligt att han gör sig bättre på en vinge. Vi får väl se. Det är inte riktigt samma defensiva ansvar att man har lika många ansvarsområden så att säga. Man kan mera koncentrera sig på det offensiva än det defensiva som på en vinge.
Ja, och jag vet inte om det kan det vara ett bra tecken för SSK att man vinner 6 raka, men det finns fortfarande en del att skruva på som kan bli ännu bättre. Det kanske är ett tecken på att SSK mår rätt bra. Att man vinner match efter match trots att det finns alltså kedjor som inte funkar och sådär.
Det brukar heta att det är en styrka att vinna även om det inte ser klockrent ut, och det här är ingen serie eller väldigt få matcher som det handlar om i alla fall där man går ut och kör över en motståndare, utan att det är Men det är öppna, frediga spel. Det är nästan varje match som att det är fram och tillbaka liksom, så att man inte kan ta någonting för givet i hur... Ja, det är sällan det är någon tokdominans.
Ja, i förra veckans avsnitt pratade jag och Andreas Hansson en del om Renars Krastenbergs och hans succédebut i AIK med poäng i två raka matcher. Nu var han ju tillbaka i Skanrinken i AIK-tröjan.
Det var väl knappt spelbart att han skulle göra poäng egentligen, så som att han haft en bra form och att man för det mesta kan visa att släkten är värst när man möter sitt gamla lag. Det är nästan osvikligt att det blir så, men här så var han väl närmast lika iskall som han har varit i SSK-tröjan, så det är väl ett spök i Scania-rinken som hemsöker den gode Krastenbergs. Ja, nej, jag kan inte säga att jag såg särskilt mycket av dem, ärligt talat. Det var väl vissa sekvenser liksom, och att han mera klev fram i duellspelet mot gamla kompisar än att skapa chanser.
Ja, nej, han kommer väl inte sätta upp Scania-rinken som sina topp fem härligaste arenor att spela i kanske.
Nej, man
lägger skridskorna på hyllan.
Inte så som det blev rent sportsligt utdelningsmässigt för honom i alla fall.
Det här avsnittet kommer ju ut på onsdag morgon. Och då är det ju några timmar kvar till SSK tar emot Västervik. Och innan vi kanske börjar prata om själva matchen i sig, så måste vi nämna Lukas Karlsson som kommer göra sin 400:e match för SSK mot Västervik. Han är ju den 12:e mesta SSK-aren tror jag.
Mm.
Och vad säger man om det? 400 matcher för SSK. Jag tror det här är hans 9:e A-lagssäsong i SSK. Hur högt, nu är ju ingen av oss är ju Södertälje, varken SSK-supporter eller liksom Södertälje born and raised, men hur högt skulle du ranka honom som liksom SSK-are?
Ser man till just statistiken och antalet matcher, så han är ju med på det sättet i en all-star-trupp på det sättet. Sen är det ju i nutid också ganska unikt att komma upp i sådär många matcher. Visst, det är fler matcher på en säsong nu, men samtidigt spelare byter klubbar i hockeyallsvenskan nästan varje säsong. Det är inte många, om man ser, som stannar kvar. Det växlas tränare, det växlas sportchefer, det växlas idéer. Vilka duger, vilka har gjort en bra säsong, vilka passar in i vårat spelsystem och sådana grejer. Men Lukas Karlsson, han har överlevt allt från division 1 till ja, allting, förutom Micke Samuelsson. Då fick han, det var väl ganska tidigt klart att han skulle bort härifrån och börja tidigt surras om AIK. Så just det att man kanske gör en säsong eller så, att man byter till en annan och rivaliserande klubb, kanske gör att man faller ner några trappsteg så från att vara en, vad ska man säga, genomarbetad SSK-hjälte och så. Men helt klart är SSK hans klubb i alla fall.
Ja, men det var ju det du var inne på. Lukas Karlsson är ju lite unik i det, på det sättet att han har stannat i samma klubb så länge, och det är ju någonting värt för honom uppenbarligen. Alltså han har ju varit i SSK inte under de roligaste SSK-åren genom tiderna. Nej. Direkt. Som du sa, han var nere i division 1 och följde med upp. Och när de gick upp var det ingen klang- och jubelföreställning heller. Det var kval för att hålla sig kvar, och sen mittenplaceringar och försökt etablera sig hockeyallsvenskan överhuvudtaget. Så han har ju stannat trots att det inte alltid varit så kul att spela i SSK. Och då är det ju tydligt att det är någonting annat som får honom att stanna. Mm. Det är klart att jag pratade med honom om det idag, och det är klart att han är från Stockholm och familjer och sådär, men ja, då finns det andra lag att gå till i närområdet. Så att jag, med tanke på under den tiden han spelar, det är inte 90-tal, det är inte ens 00-tal längre, utan det är en ny tid, och med tanke på det så tycker jag att han liksom klättrar rätt högt upp faktiskt.
Sen är det ganska många gamla legender som fortfarande inte hänger i taket, så det, dit har han förmodligen en bit kvar.
Ja, absolut. Då ska han nog vara här
10 år till.
Ja, rätt många säsonger innan det kan bli aktuellt.
Och gå upp
kanske
i SHL förmodligen också.
Ja, men precis. Men vidare för Lukas Karlsson, som vi var inne på, han har inte varit här de allra skojigaste SSK-åren. är det här den bästa SSK-upplagan han har spelat i? Nu har vi, som får nämna det som en brasklapp igen, ingen av oss har varit här i hela hans tid, men bara om man kollar tillbaka, skulle du säga att det är det bästa SSK-laget han har spelat i?
Som sagt, det är samtidigt lätt att glömma. Man glorifierar vissa säsonger och man glömmer vissa. Men det här måste ju vara den. Nu var ju inte han med från början den här säsongen, men tittar man på de resultat och det spel och den anda som tycks råda runt och i SSK, så tror du det här var den bästa. Att han äntligen får vara med om någonting riktigt roligt med SSK. Det är ju 2 år tillbaka, alltså den sista han spelade innan han försvann här. Som, det är ganska bra sportsligt i serien. Man åkte ut direkt då i kvartsfinal mot Västervik. Då tror jag det var rätt tidigt, även om det inte var officiellt, så var det väl ganska tidigt klart att han inte skulle bli kvar säsongen därpå. Men vad blir man då? 4 i serien. Så ja, nu är det väl...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Likvärdigt, men ändå, ja, det här känns ändå roligare. Dessutom så är det en säsong där folk också runt omkring får ta del av det på ett helt annat sätt, med tanke på att vi är ur den tuffa biten av pandemin också, att folk går på matcherna.
Mm. Och min känsla är ju att SSK har ett betydligt bredare lag den här säsongen. Då hade man absolut en hög topp med spelare som Hugo Gustafsson, Nick Olesen, Ludvig Blomstrand, som verkligen var topp i Allsvenskan och därmed kunde göra vissa toppresultat.
Yeah.
Men när det var dags att prestera över liksom på, ja, i ett tufft spelschema när det gällde mycket, då föll man ihop fullständigt. Och nu visar man ju på en helt annan bredd. Man kan vinna på flera olika sätt. Man vinner över topplagen på rad. Man behöver inte spela speciellt bra. Man kan göra en halvdassig match mot AIK och vinna. Och ja, de behöver inte spela på sitt absoluta max för att vinna den här säsongen. Och det tror jag är ett stort tecken på att att det här är den bästa SSK-upplagan Lukas Karlsson har varit med i. Och som vi var inne på, efter alla år i SSK så undrar man ju honom en riktigt rolig säsong.
Mm.
För det pratas ju faktiskt på riktigt om SSK som en SHL-utmanare i alla fall. Inte som favorit på något sätt, men en utmanare i slutspelet. Och det har väl de aldrig varit i närheten av under hans tidigare säsonger.
Nej, det får man ju säga. Det har alltid varit ett lag som har stuckit iväg upp i toppen och som sedan har svarat för trycket när det har gällt också. Nu den här säsongen så har ju Modo stuckit iväg. Nu har ju de fallit tillbaka lite grann, upplever jag. Och den största dark horsen som finns här, det är ju Mora egentligen, som har vaknat till och överraskat de flesta. Och som SSK, det är det lag som SSK har haft mest problem med under säsongen. Även om man har vunnit en match så förlorar man ju skotten ganska ordentligt. Och Mora är ett otäckt lag på det sättet. Att man är homogent och man känner varandra, man har en bra spelidé och sådana saker. Det finns Djurgården som har underpresterat. Och sen är det väl SSK då.
Och nu när han har kommit tillbaka så har han ju fått lite av en ny roll också. I princip alla hans tidigare säsonger, kanske inte de allra första, men ja, de flesta, så har han ju varit en tydlig forward eller center i någon av de 2 första kedjorna. Han har spelat powerplay väldigt mycket och har liksom varit en ganska utpräglad offensiv spelare. Men nu han har ju spelat boxplay och varit i liksom tredje kedjan med Kristoffer Liljevall och Emil Alba, som i och för sig har gjort en del poäng, men det är ju tydligt att de inte är den mest offensiva kedjan. Så det är ju en helt ny roll för Lukas Karlsson faktiskt.
Ja, när han är lite mer i skymundan där, och i den kedjan så får man väl se det som att Alba är dragloket egentligen när han hittar rätt på matcher, och Liljevall där inne framför kassen och är stökig och styr och skymmer och sånt. Och medan Lukas, han gör väl mera jobbet i det tysta än han har gjort förut.
Jag tycker ändå att han har tagit sig an den här rollen på ett bra sätt. Han har inte synts så mycket kanske, men ja, han spelar faktiskt seriens bästa boxplay just nu. Så att, och han är ju en del av det. Så att, jag tycker att han har tagit sig an den rollen på ett sätt som, med tanke på hans spelstil och sådär, som jag kanske inte tänkte mig att han skulle lyckas så himla bra med, som han faktiskt har gjort. Då släpper vi Lukas Karlsson och ska prata då om onsdagskvällens match mot Västervik. Och jag kan väl börja, jag som var på träningen i förmiddags, vi spelade in det här på tisdag eftermiddag, kan ju dra lite skadeläge först och främst. Viktor Lang och Albert Sjöberg är tillbaka i full träning. De ska vara i princip helt fit for fight, som det lät på Magnus Bogren. Å andra sidan så saknades Jakob Dahlström och Viktor Liljegren. Sen klev även Julius Bergman av träningen med 10 minuter kvar eller någonting. Och om vi ska dra Julius Bergman, så det ska inte varit någon fara. Han kommer spela enligt Bogren. Det ska ha varit något pucktäck eller något i den stilen som bara tog lite illa. Viktor Liljegren, där är det så här som de ofta säger, dag för dag. Ska inte vara någon större fara enligt Bogren. Men det, ja, det får vi ju se. Men han kommer inte spela mot Västervik heller.
Det känns ju som ett avbräck med tanke på hur han har varit avgörande faktor i sina matcher. Och ja, hela tiden varit stark på pucken överhuvudtaget.
Verkligen. Han är jättenyttig spelare tycker jag. Han öser kanske inte in poäng. Men han ligger ju ändå, han måste ligga topp 5 i poängligan i den interna i alla fall. Och jag tycker att han är så, även om han inte gör poäng, så är han otroligt nyttig, för han är så stark och så bra på att ta in pucken i zon och bra att hålla i pucken bakom offensiv målbur och sådär, och skapa rätt mycket bara genom att bryta upp ytor för resten av sina spelare. Så det skulle jag säga, jag tycker det är ett ganska stort avbräck för SSK den här säsongen. Även om man kanske inte sticker ut som någon flashy spelare eller någon super, det är inte Linus Widell eller Nikola Pasic sådär, men jag tycker att han har gjort otroligt mycket nytta för SSK, och där tror jag att man har en liten utmaning, att, för det finns ingen liknande spelare som man kan kasta in, om det nu är Albert Sjöberg som tar hans plats. Så det blir inte samma typ av spel med Albert Sjöberg, som ja, mer är skridskostark och sådär. Sen har vi Jakob Dahlström som också saknades. Jag såg honom vandra omkring med någon slags linda runt armen, såg det ut som. Jaha. Magnus Bogren sa bara att överkroppsskada.
Ja, det är väl, ja, det är på övre kroppen då, armen.
Ja, det får man väl säga. Och där verkar det vara lite värre. Han kommer inte vara med, den här veckan är han borträknad ifrån. Sen får de se lite grann. Så det verkar ju vara någonting som är lite värre än vad det är för Liljegren. Men hur länge och sådär, det kunde inte Bogren svara på alls egentligen.
Nej, okej. Okay. Ja, nej. Dahlström är ju ett bra vapen med sin snabbhet i vanliga fall. Sen har jag inte upplevt att han har kommit loss på länge egentligen. Det har blivit mer att fjärdekedjan har varit en fjärdekedja som har spelat 0-0. Och att han snarare kommer loss i kontringsspelet när han i vissa matcher mot vissa motståndare, och att det kanske var därför han hade ett annat avtryck rent poängmässigt så förra säsongen när SSK var som de var. Nu har det mera tillbaka till det vanliga grovjobbat.
De var ju väldigt framgångsrika, Bjerselius, Dahlström och Alba, när de spelade ihop och gjorde rätt mycket poäng för att vara den typen av kedja. Snittade nästan en poäng per match tillsammans faktiskt. Mm. Men när Alba försvann därifrån då, och de har provat både med Wallner och Sjöberg, så har det inte alls gått på samma räls.
Nej, det är ju en annan typ av spelare än Alba också. Lite Wallner har en smarthet på ett annat sätt där han håller i pucken och skapar lägen för motståndare på det sättet, och Sjöberg, ja, som sagt, snabbhet, skottet.
Mm. Ja, men precis. Och så där har ju de tappat, det ser man på istiden också, att de spelar inte riktigt lika mycket nu när Alba inte är kvar. Så det är ju ett tecken på att, ja, på Albas, hur vass han är faktiskt där. Och ja, sen Bitancheda gjorde massa mål där istället. Sådär. Mm. Men det är klart att man tappar ett otroligt jobb i Jakob Dahlström. Ja. Det, oavsett om han inte är inne på lika många poäng längre, så box blev vi prata om, där är han ju en viktig kugge. Oh, men ja, också det här jobbet och vad är ansiktet på motståndarna hela tiden. Där är ju han ja, han är ju viktig, han är en viktig liksom rollspelare för SSK, ingen snack om den saken. Men jag tror att Viktor Liljegrens frånvaro kommer märkas mer.
Det kanske. Tror jag, helt klart.
Och det är ju tabelljumbon som SSK ställs mot. Och vi har ju både pratat och skrivit ganska mycket om SSKs svårigheter med bottenlagen den senaste tiden. Eller den senaste tiden, den här säsongen ska man säga. Men frågan är om inte det är ett svunnet problem. Det känns som att det var mer i början på säsongen då när AIK låg i den absoluta botten och när Almtuna låg i den absoluta botten. Nu har man faktiskt plusstatistik. De har det mot Kristianstad och de har det mot Västervik och sådär. Så att, och jag frågade faktiskt Magnus Bogren om det efter träningen idag, så vi ska lyssna på vad han säger om det här bottenspöket.
Sämre resultatmässigt så är det klart att vi har ju förlorat mot, det är väl Kristianstad som just nu ligger där nere, Östersund. Vi har ju ändå klarat de lagen. Mm. Kristianstad, Östersund och Västervik har vi ändå plus på. Mm. Det är ju Tingsryd och Vita Hästen framförallt som vi har haft lite stryk med. Så att, sen om man tittar på, liksom, det är ju inte att vi har varit utspelade mot dem. Det är ju bara att vi inte har liksom varit... Det här klassiska som jag pratar mycket om, tillräckligt mjuka och konsekventa, de här chanserna finns.
Mm. Har ni fått bättre ordning på det, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi spelar med en helt annan trygghet i allting, oavsett vilka vi möter. Mm. Går ut i varje match, så det har vi gjort innan också. Men det har ju inte riktigt stämt vissa matcher. Va? Men jag tycker vi går ut med en trygghet och ett stort tålamod och liksom i varje match nu. Och det visar ju resultat också. Mm.
Ja, man kan väl säga att han både håller med och inte håller med om det där. Men det han framförallt trycker på, som man hör också, är ju att det kanske är lite ett minneblott. SSK är lite mer stabilare och har varit lite bättre i de matcherna och hittat liksom lite mer nycklar till att lösa de här lågt spelande lagen och sådär. Vad tänker du om det här bottenspöket som vi har pratat rätt mycket om?
Det är ju bara att kolla på resultaten först och främst som man har gjort. Sen i bortamatchen mot Vita Hästen senast, det var väl kanske det som tydligast beskrev att SSK har hittat en väg att vinna mot den typen av motståndare också. Att nu var det en helt annan fart, man hade bestämt sig för att äga det här och man vann ju skotten ganska klart. Sen... ja, det var väl också en fråga om noggrannhet i den matchen och städa av, göra hemgångarna rätt, som gjorde att Hästen ändå fick med sig poäng från den här matchen.
Mm. Ja, och man ska säga att Tingsryd är väl också ett sånt där lag som SSK har haft lite svårt för.
Ja, det var ju stryk här. Det var väl fram till fredags enda förlusten hittills i år när man inledde sin sydliga roadtrip neråt och inledde med att tappa nere i Dackehallen eller vad den heter numera.
Ja, precis. Men det, jag vet att de pratade mycket om då efter någon av de här förlusterna mot Almtuna när de var tabelljumbo där i höstas, tidig vinter någon gång, att det blev ofta så att, och det tyckte jag man såg tydligt också, att det blev väldigt lågt tempo i matcherna. Ja. Och det var för att SSK inte blev, för de här lagen forecheckar inte så mycket.
Nej, precis.
Så då kan man liksom plocka upp pucken i egen zon och vända runt i lugn och ro. Och, ja, sen kan man liksom lägga lite tryck och leta sina lägen och passa runt och runt och runt. Men det var, man hittade ingen väg in. Och då pratade de mycket om, vet jag, att man skulle, trots att man inte blev så stressad med puck, så skulle man vända spelet snabbt ändå. Just för att dra upp tempot i matcherna, trots att... ja, man inte fick det gratis så att säga, för mot Modo och mot Björklöven då blir det ju liksom hela den här farten hela tiden. Och där tycker jag att man ser en ganska stor skillnad, och det vet jag att man har tränat mycket på också, att trots att man inte får någon forecheck och så att säga, så ska det liksom, spelet ska vända snabbt ändå, just för att pressa upp ett tempo i matcherna, för då blir det ju SSK ett skickligare lag, de kan hantera högt tempo bättre än vad Västervik kan till exempel. Så att det tror jag har varit en framgångsfaktor, att man har kunnat vrida upp tempot trots att motståndarna vill vrida ner det, så att säga.
Ja, man måste ju värdera lägena egentligen på hur och när man ska gå till anfall. Är de så snabbt här motståndarna, då kanske man behöver ha ett annat tålamod i speluppbygget och kanske till slut locka motståndarna och komma upp och försöka störa och stressa i uppspelsfasen. Men ja, man måste verkligen då, ska man gå till kontringsanfall och slå en snabb långpuck, då måste det ju ske direkt. Det kan inte komma när det är mot ett samlat försvar.
Nej, och tålamod är någonting som de också alltid är inne på. Det vet, jag pratade med Lukas Karlsson idag, det var han inne på igen, att det kommer vara tajt och det kommer vara svårt att hitta in på mål, och då gäller det att inte stressa ihjäl sig om det står 0-0 efter första perioden eller till och med efter andra perioden, för att SSK är ett så pass skickligt lag, så att man håller sig till matchplanen så kommer ju lägena till slut. Men det har ju också varit ett problem tidigare, att det har blivit lite stressigt och sen har man gått upp med för lite, gått upp på lite dumma sätt kanske och hamnat ett par spelare bakom förlängd blå linje, och sen har det blivit kontring och ett mål. Och det tycker jag också att man har undvikit de här senaste matcherna när man mött Kristianstad till exempel och sådär. Så att det är nog också en framgångsfaktor i det här att de kanske då jagar bort bottenspöket. Vi får väl se.
Mm. Jag tänker att det blir väl viktigt också med att det är spelet utan puck, att det är ett rörelse, en rörelse på ett helt annat sätt, att man tar sig in på mål utan puck och skapar oreda och försöker trycka ner försvaret på ett annat sätt, så att man kommer till läge för skott i vettiga lägen, som Norrby till exempel har gjort flera gånger på slutet.
Med det lilla Västervik-snacket så tänker jag mig väl att vi är klara för idag, och som sagt, när ni lyssnar på det här så är det ju några timmar kvar till Västervik, och den matchen följer ni såklart som vanligt med oss på lt.se med våra direktrapporter. Och ja, med det så avslutar vi veckans utsändning, och på återhörande nästa onsdag.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.